En podcast från Aftonbladet.
Jaha, landslagsuppehållet är över. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka. Ingen Makoto i studion den här veckan, men väl jag, Patrik Syk och Frida Fagerlund från London. Vi har FA-cup att prata om, Frida. Yes. Nämligen kvartsfinaler. Det hände en hel del. Det var inte jättemycket matcher som har spelats. Det drar ju igång nu. Nu är det Champions League i veckan och så vidare. Vi kommer fram till det också. Men jag kände så här. Vi har ju två matcher som verkligen sticker ut från helgen. Den ena är Manchester City, Liverpool 4-0 och Southampton, Arsenal 2-1. Jag tänker vi börjar på sydkusten. Två av fyra titlar borta för Arteta nu, och det är ju såklart, det är kanske de två titlarna som kanske betyder minst då förstås. Men det här var inte vad jag hade förväntat mig av den här matchen i alla fall. Southampton, riktigt, riktigt bra. Mm. Och en guldklimp är känslan i Leo Sensia. Vad är det för spelare? Varför har vi inte pratat någonting om honom? Är han så här bra på riktigt eller?
Ja, men det är ju märkligt också att vi inte har pratat så mycket om honom med tanke på att han har en svensk koppling. Han är ju brasse, men det är säkert några som minns att han lurades i Sverige 2019 för att han lovades provspel då med allsvenska spelare av en, eller allsvenska klubbar menar jag, av en agent. Ursäkta min röst, jag är väldigt raspig idag, tyvärr. Men istället så hamnade han i Enköping i Fanna BK. Och hjälpte dem att vinna division 5 då. Jag tror att han gjorde 10 mål och 22 assist eller någonting sånt på 18 matcher. Och sen så flyttade han vidare till Tyskland. Och sen till slut så hamnade han då i Southampton i september förra året. Och jag tror, jag håller med dig, jag tror att han kan bli en spelare som hamnar i Premier League oavsett vad som händer med Southampton till nästa säsong, för att så pass bra var han i den här matchen. Och som sagt, han har haft en krokig väg till toppen också, så att det är kul att se att det går ändå att visa upp sig på den största scenen.
Ja, verkligen. Alltså, nu är han ju 27 år. Det är väl därför som det inte har pratat så mycket om honom innan. För han har ju av allt att döma. Jag tittar ju inte på Championship varje vecka, men haft en riktigt fin säsong med Southampton och var ju, han var ju magisk i den här matchen. Och det är ju så här, det hypas ju bara spelare under 21 nu för tiden. Så är du äldre än så, då är du på något sätt passerad i sillyryktes kvarnen. Jag håller med. Jag tror att det kommer finnas mycket intresse för det fantastiska namnet Leonardo Weschenfelder Cienza. Alltså det är ett magiskt namn.
Ja, och så Tonda Eckert är ju också ett magiskt namn på sitt eget vis. Mm. Lite mer tyskt. Men han är ju det är ju tränaren då, såklart, för Southampton. Han är ju också en intressant karaktär. Han tog över efter Will Steele i november, tror jag det var. Och han är ju knappt huvudtränare, eller har inte haft så många jobb sen tidigare, utan han började ju som analytiker för tyska landslaget i EM 2012 och sen VM 2014, om jag inte minns helt fel. Och sen så därifrån så har han hoppat runt och varit assisterande tränare mycket, tränare för utvecklingslag. Men nu har han gjort det så pass bra med Southampton sedan han tog över. Visst, de har haft någon dipp i mitten av hans sejour, men med tanke på hur de presterar här mot Arsenal så råder det ingen tvekan om att det var ett bra val av Southampton att hålla fast vid honom.
Ja, verkligen. Ja, men vi pratar lite grann om den här matchen då, för att det här var ju såklart en match som Southampton fick till på alla sätt och vis, men också ett Arsenal som verkligen bjöd in till det försvarsmässigt oerhört skakigt. Ben White, jag vet inte, han hade inte sin bästa match kan man säga, och inte Gabriel heller för den delen.
Ben White har ju haft en väldigt stökig vecka överlag. Precis efter att vi hade spelat in förra avsnittet så vet jag att vi pratade om Trent Alexander-Arnold och huruvida han skulle komma med i truppen eller inte. Då kände jag att det fortfarande fanns en chans för Alexander-Arnold. Jag tror en timme senare så fick jag ett mess från Englands presschef som meddelade att Ben White hade kallats in till truppen. Och då tänkte jag, Ja, okej. Okay. Alexander Arnold är ännu längre bort än vad jag först hade trott att ta en plats i den truppen. Ben White kommer in istället, som ju har inte haft jättemycket speltid för Arsenal. Men på sistone har han ju ändå fått göra en del matcher med tanke på att Timber har varit skadad. Och han blir ju alltså utbuad på Wembley när han hoppar in. Och sen så gör han ett mål efter det. Folk buar ändå. Och sen så ger han bort en straff också. Så att det slutar oavgjort mot Uruguay som de mötte. Så att ja, det har inte varit helt en helt behaglig vecka för Ben White. Vi ska komma ihåg också att han är ju en sån kille som inte riktigt gillar fotboll egentligen. Så att det har inte varit så konstigt att han har varit borta från Englands landslag sedan VM 2022. Det var ju då han lämnade mitt under VM och åkte hem för att han hamnade i clinch med assisterande tränaren Steve Holland. Så att det är en speciell karaktär. Och jag håller med, han gjorde ingen bra match mot Southampton. Men det gjorde ju andra sidan inte Miles Lewis-Skelly heller, som också har haft det tufft den här säsongen och tagit steg bakåt faktiskt de gångerna han har fått chansen.
Ja, nej, alltså det är svårt att förklara, för att, men det är klart att Arsenal hade ju bollen mesta delen av tiden, skapade ju en hel del målchanser. Martin Ødegaard ska väl göra åtminstone ett mål i första halvleken, har ju ett par riktigt bra lägen. Men det såg liksom trubbigt uddlöst ut. Så kommer Viktor Gyökeres in i andra halvlek och gör ju det där kvitteringsmålet, och då tänker man att nu lossnar det väl. Men det gör det liksom inte.
Mm, och det är ju för att Southampton går för det också. Så att all credit till dem att de kände att de ändå kunde vinna den här matchen. Jag tror också att det var smart av dem att byta sida inför avspark när de lottade fram det, för att det var en väldigt, väldigt blåsig kväll. Så att jag tror att de hade en fördel där i första halvleken att de ändå hade vinden med sig. Men som sagt, det är ju lika för alla. Man byter planhalva efter halvtid. Det var ju att Arsenal var väldigt slarviga med boll. De kom inte upp i nivå. Och så just då att försvarsspelet absolut inte övertygade heller. Sen saknar de såklart en del spelare, men ja, det är klart att de ändå ska kunna slå Southampton oavsett vilken bra form de är i eller inte.
Mm, alltså känslan är ju också nu att det börjar gå lite så här. Det börjar se lite så där nervöst ut i Arsenal-laget. Det är klart att ligan ska man ju ha wrapped up, men det är ju inte färdigt än. Och känslan är väl att det finns en nervositet i truppen, och det här är ju liksom ett lag med spelare som inte har vunnit speciellt mycket. Det kan bli riktigt spännande hela vägen in är ju känslan. Vad är stämningen där borta? Vad säger Arsenal-supportrarna? Är de oroliga?
Ja, klart de är livrädda nu såklart, men ja, alltså man måste ju helt enkelt försöka tänka som så att absolut, de är borta ur två turneringar nu, eller ja, inklusive då att de förlorade finalen i Ligacupen. Men det är ju ändå de två viktigaste turneringarna kvar. Och de har Champions League, möter ju Sporting här i första mötet under kvällen, så vi vet ju inte hur det kommer gå än. Men sen har de ju Premier League som är det viktigaste också för dem. Alltså det är ju den turneringen som alla supportrar inför hade sagt att det är den vi verkligen vill vinna. Så det är ju bara att man försöker tänka på det sättet att göra en kvadruppel är ju extremt svårt. Men ja, de måste ta sig samman. De måste ju börja skapa fler chanser också. Alltså det är så självklart. Men det är en liten sorg för mig att se Martin Ødegaard springa runt och inte riktigt kunna göra det avtrycket som han har gjort tidigare. För jag känner ju att det är där Arsenal har tappat den här säsongen. Det är ju att de inte riktigt har fått till balansen där. Jag tänker att de plockade in Esse, och Esse har sett bra ut i perioder. Man har ju inte heller riktigt hittat sin plats, alltså mer än i enstaka matcher där han verkligen har öst in mål som mot Tottenham, eller ja, i Champions League också där han ändå har varit bra. Jag tycker helt enkelt att det är den pusselbiten som har saknats. Martin Ødegaard var ju väldigt länge Arsenals motor där på mittfältet. Det var han som var den kreativa spetsen, och det är den de har saknat också egentligen sen han började tappa formen. Och det har ju varit ett tag nu att han inte riktigt har kommit upp i den där nivån. Och det gör ju också att Arsenal inte skapar så många chanser. Och det är ju det som är själva problemet till att de har svårt att vinna vissa matcher också. Någonting vi kan hugga fast dock, det är ju att Viktor Gyökeres är så långt framför Gabriel Jesus nu. Han ser ju inte alls ut att kunna göra avtryck, medan då Gyökeres dels då gjorde hattrick mot Ukraina, avgjorde mötet med Polen. Alltså han är ju inne i en period nu som är ganska bra, och det märks ju också på snacket kring Gyökeres att det är betydligt mer positivt nu jämfört med vad det var för någon månad sedan, ett par månader sedan.
Det är ju faktiskt ett väldigt fint avslut här, tycker jag. Han får det ju serverat utav Kai Havertz centralt i boxen, men det är mycket spelare runt omkring, och det är så tydligt, han visar vart han vill ha den, han placerar in den i den bortre stolpen precis där han har planerat att sätta den, så att säga. Han spelar med intention just nu, och det där är ju den Viktor Gyökeres som man såg i Sporting Lissabon förra säsongen, att man ser den här anfallaren veta precis vad han ska göra när bollen dyker upp i anfallet, och sen bara genomföra det. Och det har man ju saknat lite grann kanske under hösten, framförallt när han inte riktigt visste vart bollarna skulle komma ifrån, hur hans lagkamrater skulle röra sig runt omkring honom, och såklart det är en ny miljö, det är en mycket större klubb än han någonsin har varit i. Det tar väl lite tid att liksom få upp det där självförtroendet, men det känns ju som att, jag tyckte det där avslutet visade på, det är riktigt striker, riktigt strikermål, riktigt fint. Det är så lätt att det finns saker som går fel i vägen när du står bland så mycket försvarare, du visar tydligt vart du vill ha bollen, du kanske inte riktigt får den exakt på centimetern, men han genomförde, det ser enkelt ut, men det är verkligen inte så enkelt att göra det där.
Ja, och det är väl ingen slump heller att samtliga Kai Havertz framspelningar den här säsongen har gått just till Gyökeres. Alltså det är väl tre av tre nu. Så jag tror lika mycket som Havertz kanske höjer Gyökeres, sett till att Havertz är väldigt duktig på att hitta spelare i rätt ytor, så tror jag att det är tvärtom också, att någon behöver ju finnas där, alltså om Havertz passningar ska leda någon vart. Och där tycker jag ändå att Gyökeres gör det bra. Alltså han har en, han är ju mer av en nia än vad Gabriel Jesus är just nu. Alltså som är en ganska blek kopia av sig själv, eller av den spelaren han en gång var åtminstone.
Ja, så är det verkligen, och det kommer väl ta ett tag för honom att komma tillbaka efter den där skadan han har haft. Man ser ju det tar tid för spelare att komma upp i fart igen liksom. Och frågan är ifall han kommer få det förtroendet och den tiden i Arsenal framöver. Det känns som att det finns lite som kommer att göras i anfallsleden runt Viktor Gyökeres i sommar där. Men det är väl Kai Havertz och Gyökeres som startar ikväll, va? I Champions League, gissar vi?
Vi får väl se. Alltså det där mittfältet kommer ju se helt annorlunda ut, såklart. Så jag vet inte riktigt hur Arteta tänker. Det är ju helt klart så att han fick ju ut en sorts effekt av att göra det där trippelbytet med Gyökeres, Madueke och Calafiori. Även om vi har inte nämnt honom ens, men det är ju någonting fel när Max Daumen är den överlägset bästa spelaren på planen och han är 16 år gammal. Det är inget bra tecken, men just när Arteta gör det trippelbyte så tycker jag ju ändå att de får till någon sorts effekt. Sen räcker det inte hela vägen, utan så 15 gör mål i alla fall. Men jag kan väl tänka mig att det kommer vara en betydligt fler ordinarie spelare med i startelvan ikväll.
Och man har det ju förstås i egna händer, men man ska möta Manchester City en gång till den här säsongen, och City som har en hängmatch, och det kan bli rätt nervöst i slutet på den här säsongen även i ligaspelet, för Manchester City känns som att de börjar hitta den där Manchester City vårformen där de helt enkelt inte de förlorar inte fotbollsmatcher. Vi har sett det förut där de liksom växlar upp och blir sådär självklara. Och det var man mot Liverpool när man väl fick liksom grepp om den här matchen med första målet. Så möter man ju dessutom ett lag som bara fullständigt kapitulerar vid minsta motgång. Och det har ju varit den här säsongens liksom tema för Liverpool. För att när man plötsligt bara börjar vika ner sig och kliva ur dueller, då är han ju där, Erling Haaland, med ett hattrick, och det går liksom inte, det går inte att uppträda så mot ett lag som man ska se som en av sina tuffaste rivaler. Man blir fullständigt förnedrad av Manchester City i den andra halvleken.
Ja, det är som du säger, det är just det här problemet, att de inte lyckas hålla uppe sin struktur över 90 minuter som är det främsta problemet. Eller snarare att så fort den fallerar så är det som att allting rasar samman. För att i typ 25 minuter här så lyckas ju Liverpool ändå hålla sin defensiva struktur. Alltså de begränsade Man Citys yttre och de plockade upp löpningarna på insidan som Man City är så farliga i och kring. Och sen så, ja, de hade ju spelare som droppade ner i backlinjen så att ibland spelar de med en fembackslinje, ibland med en sexbackslinje till och med. Jag tyckte att de gjorde den biten rätt så bra och får ju en del lägen också. Alltså Salah har ju ett läge, det är väl Ekitike också som skjuter utanför. Men sen så, som sagt, så förlerar det en gång och då bara rinner det på. Så det var ju en märklig matchbild på det viset. Sen vet vi ju att Man Citys kombinationsspel, det kan ju vara toppklass. Och ibland så ser de ju ut, eller ibland, men på sistone så har man ju ändå sett det här gamla vanliga Man City. Alltså som där kombinationsspelet verkligen bara är så här att man sitter och är helt hänförd över sättet de spelar fotboll på. Semenyo är ju en nyckel till det naturligtvis. Så att de fick in honom i januari, om det är så att de vinner Premier League, så måste man ju gå tillbaka och titta på de värvningarna och inse att de gjorde väldigt mycket för det här laget. Men också det här att Guardiola, han har ju försökt och kämpat och klura ut hur han ska få in Cherki i det här laget utan att hela balansen fallerar. Nu spelar ju Bernardo Silva lite djupare i den här matchen. Så det kanske också är någonting vi kommer att se mer av. Medan han då hittar lösningar på hur han ska få ut maximalt av alla de här spelarna. Men det är inga dåliga spelare som sagt. Förutom att Cherki, han gjorde ju bort sig lite där när han tog på sig Ekitikes tröja när han satte sig på bänken. Fan. Jag undrar vem det var som vrålade åt honom att ta av sig den. För att det där var ju inget bra beslut direkt.
Nej, det vart så märkligt allt det där. Just med tanke på, det vart ju liksom nästan förnedrande mot Liverpool också. Och det har väl supporterna kanske inget emot. Men man kan inte sitta med motståndarlagets tröja under en pågående match på bänken. Liksom. Det är för konstigt.
Ja, och också det här att byta tröja så tidigt, alltså absolut fine. Jag visste bara inte att det förekom att man gjorde det direkt så där med en landsman som ju Ekitike är till honom. Lite märkligt att han inte tänkte längre. Nej. Så.
Nej, men de är väl gamla kompisar från juniorlandslag och så vidare, säkert passerat någon akademi tillsammans och så vill de liksom vad vet jag, men nej, gör det inte. Håll lite på så. Ta en bärs efter matchen eller någonting på någon, på någon hemlig klubb där spelare ses utanför liksom publikens ögon. Men nej, inte sådär.
Men vad tror du, ryker Arne Slott nu eller? Alltså om vi tänker att de åker ut mot PSG nu i Champions League. Om det fortsätter gå knackigt i Premier League också. Kan han verkligen stanna då?
Nej, jag tror, alltså... Nu är det igen så här, vad jag vill och vad jag tror. Jag tycker ju precis som majoriteten av alla Liverpool-supportrar att det måste ske en förändring. Man ser ju hur mentalt svagt det här laget är just nu. Det måste till någonting annat. Det är inte taktiskt som det brister. Jag tycker Liverpool spelar bra fram till första målet. De spelar bra första halvleken. De spelar jämnt med Manchester City. Det är en ganska bra fotbollsmatch. Man skapar en del lägen. Det är kamp på mitten och så vidare. Men just det här att mentaliteten inte finns där. När det första målet går in så är det som att det bara liksom... Man bara ger upp. Man har alltså inkast med 45 sekunder kvar utav halvleken. Man har eget inkast. Och därifrån så lyckas man liksom inte behålla skärpan, behålla fokuset och intensiteten. Utan man kastar bort bollen och så släpper man in ett mål till precis före halvtid. Uppenbarligen så har han inga svar på hur han ska få spelarna ur den här mentala kollapsen. Det var ju någonting som Jürgen Klopp var så fantastiskt bra på. Han lyckades pumpa upp spelarna. Ja, men i den andra halvleken tidigare så hade laget kommit ut med liksom en helt annan inställning och det hade smält på och man hade sprungit tills man liksom för det där klubbmärket och tröjan vill man ju säga, men man sprang för laget, man sprang för tränaren. Det är ingen som springer för Arne Slott. Det är ingen som springer för det här laget just nu. Och så kan man inte riktigt ta till sig av kritiken heller. Dominik Szoboszlai går ut och liksom tjafsar med publiken efteråt och verkar inte alls förstå vad problemet är. Och det är liksom så här, spelarna är också en del av problemet här, men man kan inte byta ut hela truppen. Man har dessutom bytt ut halva truppen inför den här säsongen. Och då måste tränaren ryka. Det är liksom inte en... Jag skulle inte hävda att det är ett taktiskt problem med den här truppen. Det finns ett personalproblem med att vissa nyckelspelare inte presterar, som Mohamed Salah och Van Dijk dessutom. Det är en otroligt slarvig straff att dra på sig. Men det är ett mentalitetsproblem. Man kommer inte upp, man tror inte på det här. Man litar inte på varandra. Det finns inte den där elden i baken någonstans ifrån. Någon måste komma in och skrika lite på det här gänget, för att kvaliteten på fotbollsspelarna är det ju liksom, det är ingen som ifrågasätter. Det är jättefina, duktiga fotbollsspelare på alla positioner. Men det spelar liksom ingen roll om man inte har liksom inställningen och tron och glöden att försöka vinna fotbollsmatcher. Jag menar, du möter ju i varenda match så möter du andra jätteduktiga, fina, fantastiska fotbollsspelare. Du gör det mot Manchester City, du kommer göra det mot PSG. Och man gör det även till helgen, oavsett liksom vilka du möter i Premier League, så kommer du möta väldigt, väldigt duktiga fotbollsspelare. Skillnaden är här att du ska vara minst lika duktig som din motståndare, men du måste verkligen kriga minst lika hårt, annars så går det inte. Och det gör inte Liverpool.
Det är verkligen lätt att trigga igång där med Liverpool. Det är det som att trycka på en knapp så bara väller alla känslor ur dig. Det är supporterskap.
Ja, man är känslomässig just nu. Det så är det verkligen. Sen huruvida jag tror att han får sparken. Allt indikerar ju på att han har fullt förtroende. De planerar inför nästa säsong med Arne Slott. De ser att det finns andra anledningar till varför det har gått så här. Det är också ett ganska känslolöst sportsligt styre i Liverpool just. Där man ser hellre till data, man ser hellre till andra saker. Och det kan ju vara jättebra om du har de där känslorna någon annanstans ifrån. Och under Jürgen Klopp så hade du ju alla känslor hos honom. Han var ju bara en känslomänniska. Han var ju liksom så mycket känslomänniska så att det bara sprutade åt alla håll och kanter. Det var ju liksom intensitet och allt det där, liksom hjärtat på utsidan hela tiden. Och då kan det väl vara kanon med att du har en sportslig ledning över honom som är mer analytisk och kalkylerande och inte så kortsiktig och inte så liksom dramatisk. Men när du har då en tränare som Arne Slott som heller inte visar några känslor, som inte brusar upp, alltså som inte, då funkar det liksom inte. Men just den där känslan av att de planerar långsiktigt, de har liksom gjort planer som man inte vill gå ifrån, man vill inte vara kortsiktig, man vill inte liksom så här. Jag är inte säker på att han kommer få sparken, men förr eller senare så måste ju någonting hända, för att resultaten får inte vara så här dåliga. Man riskerar ju missa Champions League helt och hållet nästa säsong. Jag tror man är ju definitivt inte favoriter att gå vidare från den här kvartsfinalen i Champions League mot PSG. Och blir det liksom en sjätte plats, kvartsfinal i Champions League och inget mer, då är det ju inte tillräckligt bra för att man ska få behålla sitt jobb som Liverpool-tränare med den truppen man har just nu.
Nej, de har ju ganska mycket att tänka på i sommar också, sett till att den där backlinjen, vad händer med den? Mm. Både Konaté har ju ryktats bort länge, sen är ju frågan vilka klubbar som verkligen vill ha honom efter den här säsongen, och sen då Van Dijk som jag har tappat en hel del också. Skrev ju på ett nytt kontrakt så sen som förra året, men ja, det är väl möjligt att det kanske händer någonting där också. Men vi får se, helt enkelt.
Mm. Ja, det får vi. Nu har jag rantat om Liverpool.
Nu får vi lämna Liverpool.
Ja, jag måste säga någonting om Erling Haaland också, som gjorde sitt 46:e mål den här säsongen. En mellansäsong för Haaland, som har varit ur form större delen av utav när vi har sagt att det är inte Haalands säsong det här, och nej, han har inte riktigt sett ut som sig själv.
Det vet jag ju inte om vi har. Det var ju en period i höstas när han var hur bra som helst också, ja, så det vet jag inte.
Men det är helt sjukt vilka siffror han liksom levererar. Även säsongen när vi inte pratar så mycket om honom. Vi har pratat väldigt mycket om andra spelare. Både i Europa och i Premier League. Men han är liksom helt sanslös. Den där nicken är väl till 2-0-målet i slutet. Den är ju fenomenal. Ja, en fantastisk spelare.
Verkligen.
Vi tar oss till West Ham då. Där blev det straffavgörande. Leeds tog sig vidare efter väldigt mycket om och men, på tal om känslor. Det var mycket känslor där, och Leeds vidare till sin första semifinal i cupspel på, ja, hur många år var det? 30 någonting.
Ja, 39.
Ja, det var någonting sånt. Ja, det borde jag skrivit ner, men det har jag inte gjort. Otroliga scener i alla fall från London Stadium. Och framförallt med tanke på att West Ham kom tillbaka i matchen liksom på övertiden, och känner man att nu har de allt momentum, men att Leeds lyckades gräva sig ur den mentala motgången som det är att släppa in två mål på stopptid liksom, då är det starkt.
Ja, alltså man hade ju kunnat börja titta på den här matchen i typ 75 minuten egentligen. Det hade räckt. Ja. Det här var ju helgens bästa match överlägset, med tanke på hur mycket som hände och just det här som du säger, att West Ham kommer tillbaka. Nu görs ju målen i 93 och 96 minuten, för att vara hela 11 tilläggsminuter. Det visste inte riktigt alla som bestämde sig för att lämna arenan i typ 85 minuten. Nej. Och sen när de insåg att West Ham hade gjort två mål och det var två lika och matchen skulle tas till förlängning, så ja, då försökte de ta sig in igen, och det går ju inte på en fotbollsarena. Har du lämnat så har du lämnat. Så att det måste ha känts rätt surt för många, men ja, West Ham förlorar ju i slutändan i alla fall. Det finns ju ett till lager till den här matchen, och det är ju att Finlay Herrick måste komma in för Areola som skadar sig i målet. Alltså en ung kille som inte har gjort en match. Jag tror han var utlånad till Boreham Wood eller någonting sånt under den här säsongen. Han hoppar in och räddar då första straffen i straffläggningen. Men Bowen missar ju sin straff, och sen så är det väl Pablo som också missar. Så det gör ju att West Ham då inte går vidare. Jag var lite förvånad över deras kvalitet på straffarna, för att West Ham var ju så fruktansvärt bra när de mötte Brentford, också i en straffläggning då, för ett par veckor sedan. Då bara dunkade de in straffarna, men det såg inte riktigt ut så den här gången, så att det blir Leeds i slutändan i alla fall. Så det var skönt för dem, med tanke på att de, ja, såg ut att gå vidare ända fram till då 93 minuten. De måste, rent psykologiskt måste det ha varit ett hårt slag för dem.
Mm. Ja, men ni som har hängt med här ett tag vet ju att jag är en konnässör av dåliga straffläggningar. Det här var en rätt dålig straffläggning. Att en sån som
blandade och gavs.
Ja, jo, absolut. Men även att en sån som Jared Bowen slår en så svag straff i ett sånt där läge, då blir det ju svårt för West Ham, för att det är han ska ju liksom bära det här laget. Det är han som ska göra det för dem, och när han inte kan kliva fram, då blir det svårt.
Ja, verkligen. Det blir det. Mm.
Riktigt starkt i alla fall av Leeds, och ja, men fantastiska scener efteråt såklart. Finns ju inget bättre än att vinna en fotbollsmatch med minsta möjliga marginal, va? Det är så man vill ha det. Lite större marginaler var det mellan Leeds och Port Vale, eller vad säger Leeds? Chelsea och Port Vale. Jag vet inte, var 7-0 och sådär till slut, va? Jag har tappat räkningen för vad det blev i matchen.
7-0, exakt. Det var ju, alltså, det är ju förkrossande statistik. Stackars Port Vale som släpper in mål redan i andra matchminuten, och sen så rinner det bara på. Alltså de hamnar ju på ett XG på 0,10, vilket ju är otroligt lågt. Och dessutom så har Chelsea 20 avslut i matchen. 11 så kallade stora chanser totalt, varav 5 de missar. Så att det hade ju kunnat bli ännu större siffror än så här. Så att, ja, de mötte till slut sina övermän Port Vale, som ju annars har varit en riktig framgångssaga med tanke på hur stora svårigheter de har i League One. De ligger ju sist i tabellen, kommer ju åka ur med all sannolikhet, men lyckades ändå slå ut, var det Sunderland de slog ut, va?
Vad Sunderland de slog ut. 1-0 blev det i den matchen. Nej, men det är ju såklart. Det har ju varit en fantastisk resa för Port Vale att ta sig dit. Och det kommer ju betyda mycket för dem. Men åker man ur League One, ja, då kommer det ta stopp förr eller senare när man möter de här lagen från Premier League. Och det var ju liksom ingen snack om saken. Och då är det helt enkelt Chelsea, Leeds och Southampton, Manchester City som möts i semifinalen då.
Mm. Det är alltså, ju annars är... den stora snackisen kring Chelsea, det är ju annars Enzo Fernandez såklart. Och att han är avstängd, var avstängd i den här matchen, kommer vara avstängd i nästa match också. På grund av sina uttalanden som han gjorde, där han hintade lite om att han vill lämna Chelsea. Och det har inte fallit i god jord med klubben, så att därmed är han avstängd också. Så kan man ju tycka vad man vill om det. Jag reagerade mest på att Enzo Fernandes agent är Pastore. Jag tyckte att det var väldigt oväntat. Jag vet inte varför, men jag tycker inte riktigt att Pastore, tycker inte han känns som en agent alls.
Nej, han känns väl så jävla mjukis liksom. Det känns inte alls som en agenttyp, men
nej,
visst.
Men där ser man. Så han har ju varit involverad i det här också, naturligtvis. Mm.
Jo, han flörtade ju inte så oblygt med Real Madrid till exempel. Enzo Fernandes under landslagsuppehållet här. Vi pratade en del om det i Sillypodden förra veckan också. Och det är ju så att Real Madrid verkar också vara rätt så... Vi har ju sett den här playbooken förut, va? Så det är väl rätt av Chelsea att sätta ner foten då och säga att han har väl långt kontrakt fortfarande, Enzo Fernandes med Chelsea dessutom, så att ja, det blir intressant att följa den den dragkampen i sommar helt enkelt. Ska vi ta och titta framåt lite grann då mot Champions League som kommer ikväll och imorgon. Vi pratade ju om Arsenal. Jag tror så här, jag tror att Sporting Lissabon är bättre än vad många förväntas att de ska vara. Det här är ett bra lag. Jag tror att de kan bli en ganska tuff nöt att knäcka för Arsenal faktiskt.
Mm, med Luis Suarez på topp som Victor Gyökeres ersättare. Jag håller med, de har ju alltid varit duktiga på att ersätta de spelarna de tappar framförallt. Sen en intressant aspekt med just Sporting, det är ju att hur blir det nu? 7 av 8 klubbar som är kvar i Champions League finns ju med på Deloittes pengalista över topp 15 klubbar. Förutom då Sporting som ligger på någon sorts 20:e plats eller till och med ännu längre ner på listan. Så det visar ju också att de presterar ju, de överpresterar. De gör ju faktiskt mer än sett till vilka finansiella resurser de faktiskt har. Men jag håller med, jag tror också det kan bli ganska klurigt för Arsenal som... Ja, alltså deras självförtroende är ju inte speciellt höga just nu. De har ju inte fått känna på någon sån här riktigt euforiskt ögonblick sedan Max Dowman drog in det där målet mot Everton, och det var ju rätt länge sedan nu. Så att de hade verkligen behövt göra en bra prestation och känna att de verkligen är tillbaka. Men ja, vi får väl se. Vi får väl se också om Victor Gyökeres blir utbuad eller om... han faktiskt tar sig emot med öppna armar. Jag tror att det var 50-50 när portugisisk media gjorde en sorts undersökning med Sporting-supporterna. 50% tyckte att Victor Gyökeres skulle applåderas för att han var ju faktiskt en av Sportings absolut bästa värvningar någonsin, även om det slutade som det gjorde med att han delvis då strejkade sig bort.
Ja visst, så är det ju, men det är också så här, man är Sporting Lissabon, så är det ju en del av moduset, och han stannade ju en säsong till på något sätt, var ju känslan man hade att han kunde lämnat redan efter första säsongen då han ju också gjorde succé, och sen stannade han en säsong till och de fick se honom och fick de framgångarna de fick då och vinna ligan och så vidare, och sen så fick de ju rätt bra betalt för honom dessutom när han väl lämnade. Vi har ju också då, som vi nämnde, PSG Liverpool, bara två Premier League-lag kvar ju i Champions League. Här är ju, om Arsenal är favoriter mot Sporting, så är ju Liverpool inte det i nuvarande form mot ett PSG som är på väg att växla upp i känslan.
Ja, alltså har man problem att stoppa Man Citys kombinationsspel, då kommer det bli ännu jobbigare med PSGs rotationsspel, för att de är bäst i världen där, i mitt tycke. Just sett till hur flytande deras anfallsspel är och ja, hur många rotationer som sker där framme. Så att det kommer bli tufft för Liverpool. Inte alls samma promenadsträcka som det var mot Galatasaray.
Vi kan ta och kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi kan börja med Joakim Linne Fanpage som skriver: vilket lag tror ni åker ut till slut? Och vad kommer ni sakna med det laget? Och vilka spelare borde andra klubbar hugga på? Alltså, känslan är fan att Spurs åker alltså.
Alltså, jag ska faktiskt träffa Roberto Di Serbi senare i veckan för en intervju. Mm. Och det kommer bli väldigt intressant. För att man vill ju bara känna av själva... Han kommer kanske inte säga sanningen till mig, men man vill ju bara känna av alltså, vad han har för energi. Alltså, om han känner att det här är dödsdömt eller om det faktiskt finns en chans för dem att hänga kvar. För Di Serbi är ju inte... Han är ingen krisdoktor. Han är ju inte någon som... Någon Sam Allardyce som kommer in och bara ger snabba resultat. Det här är ju en kille som verkligen vill sätta en långsiktig strategi, alltså liksom sätta sin filosofi som kanske i flera fall tar flera veckor att verkligen pränta in i spelarna. Så att på det viset så ska det bli väldigt intressant att höra vad han har att säga, och framförallt då att se hur Tottenham ser ut under honom. Jag håller med, jag är inte heller övertygad. Jag tycker att West Ham är ju ett betydligt bättre lag nu jämfört med i januari, låt säga. Så att det blir väl Wolves och Burnley som åker ut. Och sen så är jag inte riktigt säker där. Jag tror det kan bli något som en Forest i slutändan som åker.
Ja, Spurs och Forest är de två som just nu känns som de svagaste korten där nere. Men just med tanke på att Forest ju spelade ut Tottenham på Tottenhams hemmaplan. Den var ju tung, den förlusten. Alltså. De där två poängen kan spela rätt stor roll.
Ja, men spelade ut. Alltså, jag tyckte väl snarare att Forest var ju effektiva på ett sätt som vi inte har sett dem vara effektiva på rätt så länge. De har ju missat en massa chanser snarare. Och här överpresterar de sett i sitt XG egentligen. Så att, jag är inte riktigt säker. Jag vet inte riktigt vart jag har något av de här lagen. Och det är ju rätt så kul i för sig. Det gör ju att det kommer vara spänning ända in i det sista. Men som sagt, jag tycker ändå att West Ham... De är ändå lite bättre än vad... Nu var inte Somerville med mot Leeds exempelvis. Det är ju annars en sån spelare som andra klubbar kommer hugga på ifall West Ham åker ur. Det tror jag definitivt.
Och jag menar, både Tottenham och Forest finns det ju spelare som skulle vara högintressanta för andra lag.
Lukas Bergvall inte minst.
Ja, Lukas Bergvall, absolut. Jag menar, Gibbs White i Forest var ju på väg till just Spurs i somras. Men där är ju kanske svårt att förhandla med klubbledningen i Nottingham Forest. Han är ju speciell, den här greken. På väg upp då? Vi bara kastar in den. Noterar att Millwall klev förbi Middlesbrough i fredags när man vann där. Kim Hellberg har ju blandat och gett lite senaste tiden. Han tog ju över ett Middlesbrough som ju verkligen stod med ena foten i uppflyttning direkt. Och sen sa då Millwall och ett par andra liksom krupit i kapp lite grann här. Och, alltså Millwall upp till Premier League, det hade väl varit något alldeles extra.
Ja, nej, men verkligen. Och de spelar ju en väldigt pragmatisk fotboll. De har haft en del skador, så har de inte samma ekonomiska resurser heller som många andra klubbar. Så att, och det ska ju sägas, de har ju aldrig spelat i Premier League. Så att det här vore ju extremt stort för deras supportrar om det var så att de skulle gå upp till högsta ligan. Jag tror inte de har spelat i högsta ligan sedan slutet på 80-talet eller någonting sånt. Så att det är ju säkert, det är ju många supportrar som aldrig ens har fått uppleva det, att se dem spela i högsta ligan. Ja, de spelar till sina styrkor och är väl lite lugnare nu för tiden än vad de var för knappt 15 år sedan, när det brändes bilar hej vilt i samband med derbyn mot West Ham. De är väl inte riktigt där nu längre.
Nej, men alltså, går Millwall upp så måste vi ha kvar West Ham. Alltså, ha två stycken Millwall West Ham derbyn i Premier League på en säsong. Det är ju, jag förstår om det finns de som inte tycker att det är en bra idé.
Jag tror, alltså vi skattebetalare vill kanske inte ha det, för det är vi som får stå för notan alltså i samband med all skadegörelse och så vidare när de väl möts. Men absolut, det är ju lite drama. Det tänder ju till åtminstone.
Ja, men det gör ju det. Sen har ju Millwall en klick supportrar som jag tror skulle se det som sin uppgift att turnera England runt och sätta skräck i turisterna på de stora arenorna runt omkring. Jag tror att det finns en jag vet att det finns en sån klick i Millwall kretsar som skulle se det som en utmaning och en uppgift för säsongen, oavsett hur det går på planen. Så, jag menar, man vill ju se typ, alltså nu kanske Pep Guardiola inte kommer vara kvar, men man vill ju se typ Pep Guardiola på The Den. För att det är ju också en arena som inte är som alla andra. Det är ju en lite annan stämning där inne stundtals. Det kan ju vara rätt så fientligt både för motståndarlag och motståndarsupportrar.
Ja, om man får välja mellan Millwall och Wrexham, då väljer man kanske Millwall ändå. Jag tycker att Wrexham kan gärna få stanna i Championship en säsong till åtminstone.
Jag ska säga det. Det var ju matcher igår också och både Middlesbrough och Millwall tappade poäng där. Millwall förlorade ju mot Norwich, så att det är faktiskt Ipswich som har klivit förbi och tagit den där, klivit upp på andra platsen nu. Men de är ju på 72 poäng alla tre då, Millwall, Middlesbrough och Ipswich just nu. Så det är en riktig rysare. Coventry kan vi väl nästan hälsa välkomna redan nu då. De är väl nästan matematiskt klara.
De har ett par...
Ja, matcher mer spelade.
8 poäng också. Före tror jag.
Just nu är de 12 poäng före.
Ja, 12 poäng.
Ja, men Ipswich har 2 matcher mindre spelade.
Okej.
Så att, men ja, de har 12 poäng ner till tredje platsen. Så är det. Så att Coventry kommer vi få upp. Och det är väl skönt att det inte bara är London-lag som spelar i Premier League.
Ja, men precis. Och om det är så att man inte pallar kolla Champions League ikväll så kan man ju kolla Wrexham Southampton. Det är ju stormötet där i Championship.
Liden skriver, känns som att de inhemska kupperna tappat i värde. Stämmer detta? Många av storlagen som är väldigt nonchalanta. Så här har det väl sett ut ganska länge.
Jag håller inte med alls faktiskt. Jag tycker att det är precis, jag tycker inte det är någon skillnad. Jag tycker nästan att det kanske har blivit lite viktigare med de här inhemska kupporna. Jag menar, tänk tillbaka till Arsène Wenger och hur mycket ilska han framkallade genom att verkligen skita fullständigt i en sån kupp som ligacupen, där han bara spelade reservspelare. Så att det här är absolut inget nytt att vissa tränare inte tar det på allvar, men som sagt, jag tycker ändå att det är ju inget snack längre om att man ska ta bort ligacupen som det var för ett par år sedan, där man eventuellt då övervägde det. Jag tycker inte alls att man hör de diskussionerna längre, varken kring ligacupen eller FA-cupen. Det är väl också, det är ju en chans för de här mindre lagen. Jag tänker, det kanske var skillnad också förra säsongen, just eftersom att Newcastle vann ligacupen. Det var väldigt stort för dem, det var länge sedan de vann någonting. Och samma sak då med Crystal Palace, att det gick så bra för dem. Jag tror väl kanske att det adderade också någonting till att man kunde se då att det finns fortfarande en anledning att ha kvar de här klubbarna. Och plus att vinna FA-cupen, det ger ju ändå en Europaplats. Så att det finns ju ett värde i att vinna den också.
Så är det. Nej, men jag håller nog med att sen har det ju alltid varit så här att de tidiga omgångarna, sen ligacupen, de tidiga omgångarna tidigt på säsongen, där kommer det vara mycket reserver liksom. Och så har det ju alltid varit. Det har ju alltid varit liksom, de här ojämna matcherna, matcher mellan lag som ligger långt från varandra i seriesystemet, och det finns en möjlighet för de här stora trupperna att lufta spelare som kanske inte får så mycket speltid i början på en säsong när alla är friska och hela och så vidare. Det är ju egentligen ingenting nytt, men det är ju, jag tror att det, bara titta på Leeds-spelarna efter straffläggningen här. Det betyder rätt mycket för dem att gå vidare till semifinalen, om man säger så. Och det betyder jättemycket för Guardiola att vinna ligacupen mot Arsenal. Han var ju enormt känslomässig under den matchen och efter den segern.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, hörde ni, nu är det Champions League som väntar. Vi kör Sillypodd senare i veckan, ska vi summera lite det och börja blicka framåt mot sommarfönstret förstås. Sen har vi Premier League-omgång nästa helg. Det känns som att det var evigheter sedan vi spelade Premier League-fotboll senast, Frida.
Ja, det var det ju också.
Ja, ruskigt länge sedan. Ja. Många av de här lagen har inte sett av, eller de som inte har varit med i UEFA-cupen och Champions League och andra grejer. Så det blir intressant att se vart alla står sig efter en långt uppehåll. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndag igen och vi säger på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.